Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu får du lyssna in programledaren och komikern Petra Mede. Hon lät aldrig barnasinnet gå förlorat. Efter en uppväxt som präglas av lek och dans så tog livet en helomvändning. Verkligen helomvändning. Hon var 20 år gammal och åkte på en allvarlig ryggskada. Idag är hon en av våra absolut mest folkkära tv-profiler som lett program som Eurovision Song Contest, Guldbaggegalan och nu senast Let's Dance. Hon är också aktuell med boken Svindlande stunder i Blackberry. För höra om hennes tonårstid och barndom som fylld av perfektion och kontroll. Vi pratar om dansens både positiva och negativa sidor av livet. Vi går in på utseendehets och verkligen att vikten att aldrig tappa hoppet som människa. Hon berättar också en fantastisk historia när hon dansar bakom Celine Dion. Nu lyssnar vi in Petra Mede.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt välkommen till Framgångspodden, Petra Mede!
Tusen tack! Vad annars ska jag vara om inte i Framgångspodden?
Wow, Petra Mede. Vilken jävla chef. Alltså. Du är som chef, Petra. Alltså det är någonting är så här att jag vet att jag har sagt det till dig förut. Men så här, jag kan inte förstå hur bra du var i Eurovision Song Contest som programledare. Alltså det är så här, det är inte det jag tänkte prata om, men liksom det bara kommer upp. Och när jag pratade, när jag sa att jag ska intervjua lite folk, jag bara, hon är fan den bästa någonsin. Den bästa programledaren i Europa. Alltså det är helt sjukt vilken prestation du var. Alltså på riktigt. Riktigt. Är du inte stolt över dig själv?
Jo, absolut. Men det är jag ganska ofta. Men det där var, jo, men det där var verkligen bedrift, det måste jag säga. För det är så otroligt mycket omkring. Det är liksom, och just också när man står där i direktsändningen, så är det ungefär som att man står mitt i liksom en... Ja, men som man står mitt på planen på en fotbollsmatch och ska försöka hinna med matchen och ändå bara prata om något helt. Alltså man måste ha sån otrolig koncentrationsförmåga, för det finns bara saker som distraherar en, och alla de här galna fansen, de är ju liksom i Eurovision. Man måste nästan lite stänga av dem för att kunna hålla någon form av fokus. Men det är också det roligaste jag har gjort. Så att det, ja. Ja. Det skulle man ju vilja göra varje dag, men det är ju inte Eurovision varje dag.
Men är du lite sugen? Jag pratade med Peter Settman igår faktiskt. Mm-hmm. Och de håller ju på med det här American Song Contest.
Ja.
Alltså vad spännande.
Fantastiskt. Och nu vet de väl vilka som ska programleda det. Är inte det officiellt? Kelly Clarkson
och Petra Med. Petra Med.
Nej, du, där är... Men man skulle ju önska ibland att man var...
Snoop Doggy Dogg.
Att man bodde... Ja, att man var Snoop Doggy Dogg. Nej, men att man var... Men däremot att... Man tänker ibland att det vore kul att verkligen ha varit född i ett engelskspråkigt land. För att man hade ju haft så mycket större liksom, yta att arbeta på. Så det, då kan man ju bli lite... Jag har spelat in ett annat program nu också som heter... Ja, som vi kan prata om sen. Men då är det i alla fall en kille som är komiker som heter Michael McIntyre. Och han får fortsätta att programleda det. Han åker till USA, då behöver de ju inte en ny programledare. Utan då tar de ju honom. Då skulle man ju önska... Det hade ju varit kul liksom, om man var... Ja... Om svenska var det dominerande språket, då hade man ju kunnat ha en större arbetsyta. Mm.
Har du varit sugen någon gång att liksom testa vingarna i Amerika? Eller bara så här, skita allt och bara dra till LA och sätta på dig det schysstaste sminket du har och ha den dyraste väskan och bara testa
nej,
vingarna?
Jag tror faktiskt inte att det ligger i mitt DNA. Om du frågar, men jag var liten hade jag väl velat det, absolut. Men nu är det så fullkomligt... Ja, men man är ju så liksom etablerad i kontexten här på något sätt. Och jag tror också att till viss del ändå så är humorn... Alltså den kan, jo, till viss del kan den vara internationell, men det finns ju också något väldigt... härligt att vara i sin egen miljö. Men visst, alltså man skulle ju vilja leda Oscarsgalan liksom. Det är ju, eller Golden Globe, alltså, för att det finns inte riktigt sånt precis i Sverige. Det är klart, men det vill nog alla, tror jag, komiker och programledare. För att, ja. Men jag är väldigt glad med det jag har fått göra. Jag är väldigt glad för att göra Eurovision 2 gånger. Det var fantastiskt. Och med Måns var verkligen en ren fröjd. Ja,
ah, han är bra. Han
men det var så roligt för att jag hade ju gjort det där, jag hade lett Eurovision 2013 och sen skulle vi göra det 2016. Och Måns är ju verkligen en vältränad och så här stark kille. Men till och med han, jag kommer ihåg när jag gick förbi hans loge någon gång, så bara så här, stör ej, sover. Och både han och jag, vi var verkligen helt slut liksom. Ja. Så att det är som ett maratonrace, men roligt, roligt.
Men du, jag tänkte på en sak nu med dig också. Att jag går runt med sån här nu. Sån här. Det här är alltså en tensmaskin. För er som inte...
Har ont i ryggen?
Nej, men alltså jag har så ont i ryggen så att det är ett skämt. Alltså det är...
Nej, men det är fruktansvärt.
Tidigt. Alltså jag har ju så här, nu börjar när jag stå och intervjua det här, för att jag typ ska kunna köra den här intervjun. Nej, men på riktigt är det så.
Jag fattar. Det är inget att skämta om.
Jag har alltså... När jag gjorde researchen på dig så låg jag ner, för att jag kunde inte sitta upp. När jag... Nu har jag så här elektroder som är på ryggen där jag har ont. Jag har framförallt ont min högersida och ländryggen. Jag var och körde magnetröntgen idag också. Men jag har haft ont i ryggen i typ 10 år. Så att, men nu är det på en ganska jobbig
nivå. Men har du
fått
någon nu kan jag inte diagnos? Böja. Alltså, och nu står du därför upp i
sig? Ja, men det eller? Står, ja, precis. För att jag ska testa om det känns bättre. Liksom. Men,
och frukta. Men jag får svar på det är ingen diagnos.
Ja, men jag har lite buktande diskar. Har jag. Alltså jag får svar på magnetröntgen den senaste nu. Jag har gjort det typ 7 gånger. Men jag får svar på senaste nu om 2 dagar. Bara för att nu har det blivit på en annan nivå typ. Nu kan jag inte ens böja mig ner. Nu kan jag inte ens gå ner. Alltså, nu kan jag inte sätta på mig strumporna. Liksom. Nu är det så här på nivå där det är så här. Jag kan inte gymma för att min bål... Nej, men du vet, det är bara stök.
Fruktansvärt.
Och därför tänkte jag fråga dig bara lite så här. när du var 20 år gammal så man ska inte krydda ner det. Hela ditt jävla liv förstördes.
Ja, absolut.
Berätta, du var på en dansklass. Kan du berätta vad det var som hände då?
Ja, och det är faktiskt boken slutar lite med precis när det händer. Jo, men jag hade ju tränat, nu vet jag att du tränar också det här MMA.
Ja, inte
du
längre väl, alltså. Nu,
nej, inte längre, okej.
Okay.
Men du har varit van att träna mycket och sådär. Ja. Och det har jag också för 30 år sedan observerat. Men jag hade också haft under hela, jag tränade ju väldigt mycket ballett. Och jag hade ju haft känningar i ryggen hela tiden. Jag har både skolios och en viss överrörlighet i ryggen som liksom är medfödd. Men det var ju vid ett enda tillfälle när jag skulle göra en koreografi där det verkligen small till i ryggslutet och jag liksom förlorade känseln då i ena benet. Men sen den dagen så har jag verkligen ont i ryggen. Nu är det, alltså det är mycket, mycket bättre nu än det var precis när jag skadade mig. Men det är ju, jag kan säga de första liksom, 3 åren därefteråt var ju som helvetiska. Och det du beskriver, det låter ju som att det är liksom något liknande. Just det här, och att man inte vet vad det är. Och att det, jag vet inte om du har så här känselbortfall i, eller att det liksom går ut i benet och sånt där.
Det går
där
ut
också.
I benet. Mitt höger ben.
Det
strålar liksom.
Ja, det kan stråla och sticka. Och det är så... det var ju sån otrolig panikkänsla. Jag tänker att du inte har mer panik än du har nu. Antingen är du djupt drogad eller så... eller så hjälper den där tensapparaten då som...
Man känner ju... Vad är det man säger för någonting? Det är väl... Vad någon som jämförde det med så här, att ha en... Att ha en ond rygg, att ha smärta i ryggen är typ som att...
Mm.
Jag kommer inte ihåg vad det var. Men det är, kort och gott, det är en total livskvalitetsförsämring. Är ju.
Ja, och det går liksom inte... Och ryggen är ju så central. Sen är det säkert så att vilken del man än har ont i så tycker man det är för jäkligt. Men ryggen är ju liksom involverad i varenda rörelse på något sätt. Så att det, jag lider något enormt med dig.
Dryg,
hemskt,
alltså.
hemskt.
Men när du fick ont i ryggen, det small där. Du flög ner till marken.
Precis.
Var...
Och sen så runt... Ja, jag blev ju... De runt, sen var det väl inte så jättebra för att jag var ju på ett litet ställe i Strömstad där det liksom inte fanns tillgång till sjukhus och nära. Så första jag åkte till var en kiropraktor som då knäckte ryggen. Och det var nog det sista jag skulle ha gjort liksom i det här fallet. Men sen så blev jag ju röntgad, precis som du, flera gånger om. Och jag hade ju flertalet diskbrock och även då en totalt liksom överrörlig ländrygg. Så att då ville de ju steloperera. Jag vet inte om det är något du har hört talas om. Men då gör man ju så att man liksom... som jag förstår det nu, tar bort de här diskarna och så sätter man in titanmaterial istället och skruvar fast. Så det nu gör man sådana operationer med väldigt bra resultat, men det här är ju, nu snackar vi ju jättelänge sedan, det var ju 94 och då fick jag väl sådär, de sa att ja, det är liksom 50% chans att operationen blir bra, 50% att den inte blir bra. Och så valde jag att vänta, för jag tycker det var ganska dåliga odds med 50% liksom.
Typ.
Jag vet inte, ja, men spelar man på någonting där det är 50%?
50% att du kommer få ganska ont i ryggen, men det blir lite bättre. Och 50% att du har ingen rygg kvar.
Nej, exakt. Och jag menar, alltså i värsta fall, nu ska jag verkligen inte skämma upp något, och det har säkert blivit så mycket bättre, men jag menar, ryggoperationer är ju inte direkt något att leka med. Man är ju väldigt nära olika centrala nervfunktioner och allt sånt där. Så att jag valde ju att inte operera mig då, och det kan jag ju aldrig veta om det var rätt beslut eller inte, men och sen så var det ju liksom år av smärtbehandling och träning, alltså väldigt, väldigt mycket sån här stabilitetsträning. Jag vet inte om du har, alltså att vet man bara står typ med ryggen tryckt mot väggen och bara så här håll för att få stabilisera det där som är så överrörligt. Men sen så sa hon till mig också att på sikt så kommer du nog bli bättre, för du är så överrörlig. Men när man blir äldre så stelnar ryggen och man får mycket brosk och sådär. Så Peppa, jag är väl en av inte så många som blir bättre med åren, för att jag blir liksom stelare och stelare. Så att ja, nu är det ju hanterbart på ett helt annat sätt. Men jag har ju en enorm förståelse överhuvudtaget för människor som lever med kronisk smärta. Att man inte blir liksom kampen för att... Alltså man måste ju hela tiden övervinna alltså smärtan är ju den som är främst, den tar ju all fokus, och så måste man, jag menar som du gör nu då, du måste göra någonting som gör att du kan koncentrera dig på den här intervjun. Och sen är det möjligt att du tänker efteråt, för så kände jag i alla fall när jag sen började komma tillbaka liksom till arbetslivet, att hade jag klarat någonting som jag kände var tillfredsställande, då var det liksom värt, alltså då kanske jag fick lite ondare, men det var värt det, än att bara liksom ligga helt passiv, för då blev ju liksom, då följde ju hela livet ihop, så att den där, jag menar, du hade ju kunnat välja att ställa in det här till exempel idag, men du gör det ju ändå, ja, kanske för att du förlorar massa pengar, men kanske också för att det är tillfälligt, när du väl har klarat det, så kommer du, alltså det skulle inte hjälpa din rygg om du inte gjorde det här, och då är det förmodligen en viss tillfredsställelse att ha gjort det här efteråt ändå liksom. Det finns naturligtvis en gräns på hur mycket du kan stå ut med, men
ja, det är en dryg grej,
men det är ju fasligt. Ja, det är väldigt, men det är väldigt många som lever med, jag måste verkligen inte slå ett slag för dem, men det hör man ju om undersökningar hela tiden, att det är ju om det är var femte person eller någonting i vårt land som lever med liksom olika typer av, så det är många hjältar som finns där.
Verkligen alltså. Du kanske ska börja starta någon grupp, någon demonstration kanske. Vi med onda ryggar. Håller man ihop allihopa?
Ja, men grejen är, vad ska man demonstrera? Vad ska man demonstrera?
Om man stöttar varandra. Alla får var sin pinne de får gå med.
Men en demonstration,
Sveriges krigare,
måste ju rikta sig till, om mot vad? Mot ryggarna själva liksom.
Du har läst i din bok också, Svindlande stunder i Blackeberg. När jag liksom läste den, så får man ju verkligen följa med dig under din tid också som ballettdansös, och tiden i ditt lyckliga liv innan du träffar på din ryggfen. Och så här, min son, han säger alltid så här att, som jag faktiskt frågar honom, han är 3,5, jag frågar honom hela tiden varför han säger så. Men han säger varje dag, säger han så här, pappa, jag vill inte bli stor. Så, vi bara, men fan Elvis, alla vill ju bli stora när man är små. Det är det som är kul att bli. Du får gå på systemet och du får ju... Nej, men du får ju allting. Du kan sitta och kolla på Disney 10 timmar om du vill. Du kan göra vad du vill, Elvis. Han bara, jag vill inte bli stor som du. Jag bara, nej. Och så säger han, men kan jag bli som mamma? Jag bara, men som mamma kan du nog kanske bli. Men du, det kändes lite grann som att din lyckligaste tid var din barndom i ditt liv. Ville du bli stor?
Nej, det ville jag inte. Nej, absolut inte. Och det, jag har skrivit en bok tidigare. Det här är en uppföljare kan man säga, som heter Skam och högmod i Sävedalen. Och den utspelar sig mellan 5 och 12 år, som jag beskriver som den lyckligaste perioden i mitt liv. Fortfarande, alltså, inte, men att få barn tycker jag, det slog ju allting. Men om man skulle liksom räkna bort det, så skulle jag säga att som period så i livet, så är det fortfarande min bästa. Ja, det är det. Och jag kan förstå, jag måste säga att det är inte helt ovanligt, även om många barn kanske vill bli stora, så vet jag också att det kan finnas lite skräck för liksom att växa och bli... jag tänker att barn kanske ser liksom allvaret som kommer in också. Det kommer ju med så mycket ansvar och så mycket... alltså det är en lekfullhet som kanske försvinner och sådär. Det kan jag nog tänka mig att barn tycker är lite skrämmande. Och det tyckte jag också, absolut. Jag var väldigt lycklig före tonåren skulle jag säga. För det är ingen ålder jag önskar någon. Men tyvärr har vi tur så går vi ju igenom den. Men barndomen var väldigt lycklig.
Vad var det som gjorde i tonåren då? Att du tyckte att det var det över natt som det försämrades? Eller var det...
Ja, jag skulle nästan vilja säga det, och jag beskriver det också faktiskt i tror jag, den första boken, att men det är liksom oskuldens tid fram till att jag blir 12, och det är då vi byter skola också, från en liten ugglumsskola som var byggd liksom på 1910-talet, väldigt idylliskt, väldigt få barn, och vi var väl ganska liksom, ja, barnsliga, vi höll på med Barbie och allt sådär, trots att vi gick i sexan och ja. Och det fanns inget högstadie där, så vi hade inget att jämföra oss med, och man brydde sig inte så mycket om vad man hade på sig, och det var otroligt mycket lek efter skolan, och sen har vi ett sommarlov och sen ska jag börja sjuan och då byter hela klassens skola till en högstadieskola. Och jag minns att när vi går några kompisar liksom bara på vägen dit, så är det som att vi alla fattar att nu är det nya tider liksom. Nu är det, och jag kommer ihåg en kompis, han hade precis kommit till målbrottet, så fort han pratade så lät det så här. Och man frågade, vad har hänt med honom liksom? Han var helt tyst sen där vägen. Och sen så minns jag liksom att vi tittade på varandra, vad vi hade på oss för kläder och så här. Och sen kom vi förbi, på den tiden, rökrutan heter det, något som en ruta i, som hade målat i krita där de tuffa fick stå och röka, för då var det fortfarande tufft att röka. Och då minns jag att när jag ser den och liksom, och så stod de, någon spottade lite där, då tänkte jag, herregud, nu är det helt nya villkor, och hur ska jag överleva detta i 3 år? Liksom? Det var nästan, om inte så under en natt, så efter ett sommarlov, så var det en ny värld liksom. Och jag kunde heller inte spela på det som hade varit mina styrkor, för jag har varit ganska, märker du att jag pratar lite mer göteborgska nu, jag måste bara säga, för att jag har nämligen varit i Göteborg 2 veckor och spelat in ett program, och plötsligt så bara följer jag in i hela, ja, jag hör det låter, men då, jag hade alltid kunnat spela mycket på min humor och snabbhet och att jag var liksom lekfull och sådär, men nu så skulle man ju, för det första skulle man ju inte leka, och sen skulle man ju vara så blasé som möjligt. Man skulle ju inte bry sig.
Nej, skulle man inte prata.
Men man skulle bara stå liksom. Och inget av det där jag hade var ju en fördel, utan jag blev ju väldigt snabbt. Jag blev nog klassad som tönt, sa man då. Jag vet inte om man säger vad man säger nu. Inte nörd, men tönt. Nej, men fullkomligt, ja. Nej, jag tappade väldigt mycket status. Jag tappade all status. Hemskt, ja.
Men
sen i efterhand så måste jag säga, för sen, jag älskar ju mina klasskamrater, och vi har haft många sådana återträffar. Och då har jag förstått att alla verkar ju ha mått ungefär lika dåligt. Men man sa ju inte det till varann liksom. Utan det, hemskt, ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hur hittar du dansen då? Började du dansa liksom ballongdansen direkt när du var 2 år? Eller hur kom det?
Nej, inte alls. Jag höll på med en del barndans och sådär. Men det var faktiskt en min allra bästa kompis som hade dansat på Stora Teatern i Göteborg och som var väldigt, väldigt duktig. Och det var hon som påverkade mig att börja. Och då dansade jag inte så intensivt. Men faktiskt så blev det så att dansen blev lite av en flykt för mig då när det här fruktansvärda högstadiet började. Så att då började jag dansa 5-6 dagar i veckan. Och jag älskade ju det. Men det passade ju väldigt bra, för det blev ju också en väldig flykt från en tillvaro som jag tyckte var alldeles för jobbig att hantera. Och då blev det inte ens fråga om att om jag skulle vara bjuden på fester och så. För jag kunde ju ändå inte. Jag skulle bara åka och dansa. Så att så jag skulle säga att dansen liksom intensifierades delvis kanske på grund av att det var den enda världen där jag egentligen mådde bra.
Ja, du skrev ju det i din bok också, som jag tycker sätter ganska en tydlig bild på det. Att på fredagkvällarna när de satt och kollade på diverse underhållningsprogram så stod du nere i Fritzelkällaren med en ballettstång och stod och...
Som pappa,
och liksom stod och... I din ensamhet fredagkvällar och bara stod och stretchade typ och tränade.
Ja, absolut så var det. Min pappa hade byggt den där ballettstången. Ja, visst. Jo, men...
Fast du skrev ju också att du blev personligt förändrad. Alltså att du inte var lika glad längre. Att du var inte lika... Du kändes lite... Ja, i boken i alla fall lite olycklig typ.
Absolut. Det var liksom... Alltså, jag hade nog varit olyckligare utan dansen tror jag. Så att men däremot så... Nej, men det var verkligen som... jag vet, jag läste... Astrid Lindgren har beskrivit det någon gång när hon... möter sina kompisar och så bara förstår de att nu är vi för stora för att leka, och att det var, hon skrev något som jag tyckte var så fint beskrivet. Jag kunde känna igen mig i den känslan att leken liksom inte längre existerade som ett val i mitt liv, och det var nog en ganska stor, jag förstod kanske inte det liksom rent förnuftsmässigt då, men det var nog en väldig sorg, och den tror jag verkligen barn kan känna. Alltså, min dotter har, som jag inte vill prata så mycket om för hon vill inte att jag gör det, men en sak som hon har sagt kan i alla fall säga, att hon frågade mig en gång, kommer jag ihåg, när försvinner leken, mamma, sa hon. Och då, det blev väldigt sådär hjärtskärande tyckte jag, för det är ju precis det jag upplevde var så smärtsamt när det hände, men då försöker jag säga att den behöver inte försvinna. Men under en period där så är det väl svårt att vara för lekintresserad om man ska liksom överleva tonåren. Sen har jag tagit tillbaka det väldigt mycket senare i livet. Jag leker jättemycket nu och har mycket spelkvällar och sådär med kompisar. Men då var liksom inte det ett val. Och därför så blev tillvaron väldigt mycket allvarligare med en gång. Och ja, så var det.
Vad minns du av intagningsproven på Balettakademin?
Ja, jag minns. Till saken hör ju, och jag skrattar, men det är faktiskt lite sanning i detta. Att jag är ju då lilla syster och uppvuxen i en väldigt trygg familj. Och jag fick ta oerhört mycket plats. Och jag uppfattade ju som att jag var väldigt... Att jag var liksom någonstans Guds gåva till mänskligheten. Och att även om jag var tönt och sådär, så var jag ändå... Jag hade väldigt höga tankar om mig själv. Så att jag kom ju in på Balettakademin. Men sen sökte jag också till, och det är kanske det du tänker på, jag sökte till något som heter Svenska Balettskolan i Stockholm.
För jag förstod inte riktigt det där, för att det fanns en i München, men sen stod det inte Kungliga.
Kungliga? Jag förstår. Vi hoppar lite hit och dit, ja. Jo, men det är ganska mycket i boken, så beskriver jag ganska många sådana här auditions som är dansprov. Både för olika jobb och för olika skolor och sådär. Ja.
Men som jag förstår det finns det två skolor just nu. Det finns Balettakademin, så finns det Svenska Kungliga
Balettskolan.
Balettskolan. Ja. Var det den du sökte in på då? Alltså Kungliga?
Ja. Eller fanns det en tredje? Där kom jag aldrig in. Nej, det fanns inte en tredje. Nej, precis. Okay. Sen de andra sakerna är det här i München. Då är det ett dansjobb för musikalen Cats som jag söker, som går jättedåligt.
Var inte Cats en porrtidning? Alltså att det fanns en...
Va? Nej, det har jag ingen aning om.
Hur vet jag det?
Hur vet du det? Du är alldeles rund.
Ja, det. Jag måste bara googla.
Men det kanske det var. Men för mig, herregud, yes. För lilla oskuldsfulla mig, så var det bara en musikal. Nej, men jag på Balettakademin, det var där jag gick liksom under hela min uppväxt. Och sen kom jag in på deras yrkeshögskola. Och gick delvis både i Stockholm, men mest i Göteborg. Men jag söker då när jag är så här 15-16 till något som heter Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm. Man brukar... kallar den för Riddarfjärdsskolan också. Och det är ju liksom den mest anrika, den finaste, den mest prestigefyllda. Ja, men det är ju där Marie Lindqvist och Anneli Alhanko, de här stora, stora, stora stjärnorna har gått. Och då var det ju så att jag var ju så duktig liksom med Göteborgs Balettakademimått. Men när jag kommer till Svenska Balettskolan så träffar jag ju mina övermän. Så att... Nej, det Det gick inte bra. Jo, andra gången, då kom jag faktiskt till slutprovet. Så då var det med son här att jag kom in. Men det gjorde jag inte. Och det är... Ja, det är ju det absolut mest liksom prestigefyllda. Så att jag har ju en absurd respekt för människor som har gått på Svenska Ballettskolan. Det är liksom, det räcker att de har gått där ett år, så är de liksom gudar för mig ungefär. Och då fanns det, vad heter rektorn, Svanberg eller någonting sånt där. Ja, men det var... Alltså, jag var så inne i det så att jag visste ju precis alla elever som gick på Svenska Ballettskolan. Mm. Jag fick komma dit och titta ibland och sådär. Det var liksom... Men sen så skulle man göra massa fouetter på tå. Och tåspetsteknik har aldrig varit min starka sida. Så att jag minns hur jag står där och tittar igenom en glasruta. Och så ser två jättemagra tjejer som står och gör liksom 12 fouetter. Man ska kunna göra 32. Och då tänkte jag, men jag har väl andra styrkor. Och sen så läser de upp vilka nummer. För man hade nummer på dansdräkten då. Och så läses inte mitt nummer upp. Och det var ju enorm tragedi för mig då. Det var ju liksom...
Ja, för det är ju verkligen, det är ju så himla tufft. Min fru Ida Varg, hon har gått på Balettakademin i alla fall.
Mm. Så... I Stockholm?
Ja.
Ja, okej. Okay. På danslinjen då. Ah, ja, oj, men då är hon ju också...
Ja, hon var...
Men hon jobbar inte som dansare, eller?
Nej, hon undervisade ganska mycket efteråt. Hon gjorde koreografi och sånt. Hon är diskdansare i grunden.
Ja.
Men sen som alla andra, typ, så... Alltså, kroppen går ju sönder. Alltså, hon kunde ju komma hem och gråta liksom bara för att hon hade haft. Ah. Och sen har hon brutit tårna och hamstringen och allt möjligt. Liksom. Man blir ju typ trasig, så att det gick ju inte. Men en sak som hon har berättat om, och som du också liksom har fått uppleva, det är den här totala utseendefixeringen och den vulgära kritiken man får. Alltså att allt ifrån att du fick beröm till att vara smal du har blivit, till att ni får tjocka lår om ni inte fortsätter på det här viset. Och hela tiden att man ska bli smalare och smalare och bara gå ner kilon och man är alldeles för fet. Liksom.
Verkligen. Det är ju så destruktivt, och det håller jag verkligen mot hela danskulturen. Jag hoppas det är bättre nu och jag tror det är det. Men absolut, det var ju, och jag skriver mycket om det också, den här kroppskontrollen som liksom infinner sig. Det finns ju liksom en skala från, jag menar, man kan vara liksom anorektisk eller bulimi och hela. Men det finns ju också någonting som är liksom däremellan, där man kanske inte är varken det ena eller det andra. Men man har otrolig koll på vad man äter. Man vet liksom minsta lilla... gram och vad det består av och ja, men som jag har ju ett kapitel där jag beskriver också väldigt precis hur jag liksom cyklar hemifrån till skolan, bara det tar en timme, och ser på skolan, äter bara en sån här färdig liten som man kan köpa typ på Pressbyrån eller någon annan liknande affär, som bara lite hårt knäckebröd, och sen så efter skolan så cyklar jag ut till Mölndal då, som ytterligare liksom 45 minuter, och så tränar jag där kanske 3 timmar, och sen cyklar jag hem från Mölndal till Partille som kanske tar en timme.
Oj.
Och så äter jag något litet, alltså det är för att illustrera, och jag menar och sen så ställer man sig liksom på vågen nästa dag, så har man gått ner 1 kilo, och då tänker man det är bra, jag har lyckats liksom. Det är ju, jag är så otroligt nojig nu med så här, med min egen dotter och sådär, för jag märker ju, det finns ju liksom i hela samhället ändå fortfarande, även om det inte är att man ska vara sådär, men att kroppen överhuvudtaget, den måste se ut på ett speciellt sätt, och det är så fruktansvärt, det är som slöseri på tid dessa våra korta liv, att stå och fixera sig vid liksom sådana saker. Men i dansvärlden då så uppmuntrar, alltså jag menar, sa min danslärarin hon pratar så här, du har gått ner, du har blivit smal. Då förstod man att det var en komplimang. Och så står man, du kan inte, man står ju, det är ju speglar på alla väggar, alltså alla väggar, så att var man än tittar så ser man ju sin kropp från alla olika vinklar och vrålar. Det är ju, trolig. Men jag tror ändå, jag känner ändå så många nutida människor som dansar. Nu har jag inblick i en annan dansvärld som är mycket mer modern, och jag tänker på så här Jenny Widegren och Benke och som kommer från så här, de använder sig av dansare som, för först, det är en annan, helt annan form av dans som jag aldrig skulle kunna klara av, men där får ju kropparna se ut som de behöver se ut för att människor ska kunna ha kraft och göra den dansen liksom. Så jag tror och hoppas att det är sundare nu i alla fall.
Men hur har den här...
Men du måste väl också...
Nej, förlåt. Jag har inte varit dansare om du...
Nej, men jag tänker du måste väl ha en väldig kroppsfixering.
Absolut.
Eller har man inte det som MMA? Absolut. För det måste väl också ha lite med utseende, även om det är funktion som de 17 måste stå.
Jo, men framförallt, jag tränar mycket styrketräning. Och, alltså mycket styrketräning när man är runt 20-årsåldern, det gör man ju egentligen inte för att bli stark. Det gör man ju för att liksom, man ska skulpturera den här kroppen. Och när man går och bara står en timme och tittar på sin egen biceps och ser varenda fiber åka ut och in. Och sen någonstans så blir man nästan lite kåt på sig själv. Och så gör man det liksom två gånger om dagen. Och sen så käkar man någon proteingrej emellan liksom. Och sen går man tillbaka och liksom tittar på sin triceps. Och sen liksom står man nästan och pussar den samtidigt. Men till den grejen, när man är där i liksom tonåren. Och man möts av någon som säger indirekt, du är alldeles för fet, du är inte tillräcklig. Och sen så när man väl gör någonting så, alltså någonstans har man det där i sig hela tiden. Man är aldrig riktigt nöjd med sig själv. Hur har det påverkat dig då? För att det där är någonting som kan tänka mig sätta lite spår i sig. Det går liksom inte bara att tvätta bort.
Absolut. Du har helt rätt. Plus att det var ju så i dansvärlden också att man, alltså, även om man hade gjort något bra så skulle man inte tycka att det var bra nog. Man skulle alltid, om man fick beröm av någon kompis, men gud vad jag såg den kombinationen var bra, men jag missade det där. Man skulle alltid gå åt det negativa på något sätt istället för att... låg liksom i hela kulturen att aldrig vara stolt, nöjd och glad. Och absolut, det har präglat mig. Fast jag skulle också vilja säga att jag har kommit... till en liksom, att jag kom till någon slags, inte minst under de här åren när jag var sjukskriven och sådär, att jag tänkte att jag kommer aldrig igen att tänka att jag inte duger, alltså jag tänkte att verkligen det är som en som en uppgift och, för mig själv. Och sen jag kom in i det här programledar- och komedivärlden så har jag aktivt verkligen försökt jobba med att tycka att det jag gör är väldigt bra. Och jag tycker att jag har till ganska stor del lyckats med det. Jag har massa svagheter, men jag är väldigt... Jag ser absolut mina styrkor och så. Och jag är också väldigt medvetet inställd på att tycka så. För att jag kan inte se vad det hjälper en människa att ha väldigt negativ syn på sig själv. Jag vet inte vad det leder. Och plus att jag har levt i den världen så mycket, dansvärlden, med den liksom destruktiva synen på sig själv. Så att det vill jag aldrig ha igen. Liksom.
Hur är det nu då? Känner du så här, är nöjd med dig själv nu eller nöjd med din kropp? Eller tänker du mycket på det?
Nej, det här är ju också lustigt. Ja, för det första så läste jag någon undersökning och sådana har gjorts genom åren, vet jag. Och det sägs ju, eller där visas ju att man blir statistiskt sett mer tillfreds, till och med mer lycklig om man nu ska använda ett sånt abstrakt begrepp. Men, och mer nöjd med livet ju äldre man blir. Och jag kan ju verkligen bara skriva under på det. Alltså. Min kropp som... Jag menar, den har ju inte en tillstymmelse till likhet med hur den såg ut för 30 år sedan. Och ändå är jag supernöjd. Jag tycker jag tränar knappt någonting. Jag tycker jag har en helt fantastisk kropp. Men det kanske också har med åldern att göra. Att man blir mer tillfreds och försonas mer. Och sen tycker jag det är ett ganska attraktivt drag. Jag dras väldigt mycket till människor som liksom jag. Nej, men som är väldigt komfortabla i sin kropp och i sig själva. Jag tycker det är mindre attraktivt med någon som jag uppfattar kämpar väldigt mycket för att på något sätt...
Någon som står och kysser sin biceps 2 timmar varje dag.
Ja, jag vill inte säga det, men du har ju mognat, Alexander.
Absolut,
du har ju mognat.
Absolut. Ja. Nu är det mest vaderna man står och tittar på.
Ja, jag förstår. Ja. Men hur går det nu med ryggen? Jag sett att du såg och gunga lite så här. Hur går intervjun?
Ja, nej, men det känns helt okej. Nu är jag ju så hög elektricitet på. Och det är ganska positivt med det. För det är lite grann som att man har ont i man har lite ont i högerhanden. Men för att ta bort smärtan från högerhanden så slår man en hammare i vänster hand istället.
Ja, precis.
Så lite grann som att jag har lite ont i ryggen, men nu har så mycket el som skjuter in i min kropp.
Jo, men
jag känner inte riktigt onda.
Ja, just det. Jag tror att den egentligen inte tar bort smärtan så mycket som den, som du säger, distraherar liksom från den grundsmärtan. Ja, men du får säga till. Så kan vi klippa, så tar vi nästa. Jag hade ju en sån här backtrack. Nu gör jag nästan reklam för någonting. Men det var en maskin som man hängde så här upp och ner.
Jag har ingen sån.
De är fantastiska. Har du en sån eller?
Nej, jag har ingen sån.
Nej, för det kan vara värt att investera i. För då, det var det enda som hjälpte. Då satt man fast i fötterna och så drog man sig, så kunde man ligga i olika vinklar, hänga helt upp och ner eller bara i den så vilken. Och då fick man ju en drag mellan kotorna, så då lättade ju trycket.
Ja, det är fantastiskt bra.
Det kan jag tänka skulle kunna hjälpa dig. Ja, jag vet inte. Men jag vågar inte ge råd, för jag hatar att människor gav mig råd. Alla sa ju så här: åh, du måste bara göra yoga 3 timmar om dagen så blir du bra. Du vet, jag är ju på att slå ner människor som kommer goda råd. Så jag ska inte ge dig något gott råd alls.
Jag måste ju fråga dig om en sak, Petra. Du hann i alla fall en sväng till Paris. Och där sjöng och dansade du bakom Céline Dion.
Ja, det där är ju en fantastisk... Ja, jag fick ett stipendium för att åka till Paris och träna på en skola där. Och det var så roligt, jag mottog det här på operan ur prinsessan Kristinas hand. Och jag minns när jag går, det heter så här guldsalen tror jag det heter, guldfoyen. Och så går jag över det här parkettgolvet. Jag var så nervös. Och så ska jag ta det här stipendiet från prinsessan Kristinas hand. Och precis när jag går över golvet så... Du vet, så halt parkettgolv. Så bara snubblar jag och trillade. För mig var det så enormt stor grej. Liksom, och det var ju nästan som att det var... Ja, men jag kom ner från Göteborg där då. Och det var så, jag minns att det var som fadäs. Och här har jag köpt nya klackar. Skor och skulle gå där och så bara följa som en fura. Ja, det är verkligen sinnebild för hela mitt liv. Men då åkte jag ner till Paris och tränade. Ja. Och då, av en slump, så fick jag jobb i ett program som hette Le Monde est à vous, världen är din. Och den gick på söndagar och höll på liksom hela dagen. Det är så typiskt franskt också. De hade öppen sluttid. Alltså, Jacques Martin, som han hette, han var programledare. Han höll alltså ett program som höll på 5-6 timmar eller någonting sånt. Han bara gick där och regerade. Och det var inslag, det var barn som fick komma och sjunga. Och det var faktiskt där Vanessa Paradis, sångerskan, gjorde sin första debut när hon var 5-6 år, tror jag. Och sen så är det också människor som är där och tävlar. Och sen är det artister. Och sen är det så här, och sen är det matlagning. Det, ja. Och när jag var och tog en dansklass så kom det fram en koreograf och sa att ja, men vi söker dansare som ska vara med på det här programmet och stå så här bakom artister och dansa. Och så frågade han om jag vill vara med. Och det var inte precis min typ av dans, återigen, eftersom jag är så här mer som lite, eller balletttjej. Men jag blev ju jätteglad, så att jag jobbade då med 5 stycken fransyskor under en säsong där. Och det var så roligt, för det var ju allt från liksom typ logdans, det var någon sån här folkloristisk, och sen så var det, och sen skulle jag precis stå bakom några hiphoppare, och jag kan inte alls sånt, men ja, det var vi skulle så kunna dansa allting där då, och sen skulle Céline Dion komma, och hon var ju min absolut största idol, alltså det var ju så här, och då hade hon nog precis vunnit Eurovision, för hon ställde upp för Schweiz och sjöng Ne partez pas sans moi, och det här är kanske året efteråt, och hon kommer dit. Och jag är liksom, alltså jag är så starstruck, så jag håller på att svimma. Men grejen är att de andra fransyskorna där, som skulle vara så otroligt, de skulle vara så stenkola. De rökte sig genom dagarna och såg ut som skelett, så smala var de. Och då säger en av tjejerna där, nej men Céline Dion, liksom, gud vilken töntig artist. Gud vad töntig hon är. Mm-hmm. Och hon kommer inte hålla i längden. Liksom. Hon kommer snart att vara tillbaka i... Och man bara säger, eller hur, att det blev så. Men, Och då kommer Celine Dion och hon var så gullig, hon hälsade på oss och så här. Men de andra tjejerna står liksom ganska blasé, för, alltså typ, förstår du, dissar henne som, fan vilka tror de att de är, det är så här bakgrundsdans, ja, det var så. Men det ligger också lite så här, en låg i dansares natur att man tycker att man var så himla mycket smalare och bättre än alla andra. Och så hade vi som övat in en koreografi, och så gör vi den på repetitionen, och sen efter repetitionen så kommer Celines agent ner och så säger han bara så här: Céline n'aura pas de danseuse. Céline har bestämt sig, hon behöver inte ha några dansare. Så att i sista sekunden så säger hon då, ja, så vill hon inte ha oss som bakgrundsdansare. Och jag tror att en ganska stor del var att hon inte upplevde att vi var särskilt sympatiska mot henne. Eller inte jag då, men andra gänget. Så att i tv har jag aldrig dansat bakom Celine Dion, men jag har gjort det på en repetition i alla fall.
Fantastiskt.
Ja, och sen är det så komiskt när de sa, när de andra tjejerna, en tjej som, åh, hon skulle vara så himla tuff. Och bara, men Celine Dion, hon kommer bara typ och så här, det var bara one hit wonder. Och sen är hon ju liksom en av världens absolut, alltså genom tiderna liksom, största sångerskor. Så där ser man hur det kan gå. Mm.
Var du sugen att dansa burlesk någonting?
Nej, men det gjordes ju väldigt mycket där. Alltså, det var ju... Och även, alltså, det finns ju såna här kabaréer och... som är fortfarande... Alltså, det är ju mycket mer etablerad konstform i Frankrike. Den kan ju ibland ses kanske att, i Sverige att man... Jag vet inte, men att det finns lite sådär att man lite ser ner på den. Det kan finnas lite moraliserande, att det är lite för... Inte vet jag, för... Ja, men... för vulgärt eller... Men många av de tjejerna som dansade där i det här tv-programmet som jag var med i, de dansade ju också på liksom kabaréer och sådär. Så det var ju en väldigt levande kultur. Men det har väl aldrig legat kanske för mig så mycket. Men jag tycker det är väldigt... Alltså jag tycker att det är också... Jag tycker alla typer av dans liksom har sitt berättigande och jag menar, och jag skriver om det i boken också. Jag menar, jag var ju både på Moulin Rouge och Lido och där det också är mycket sån här kankandans som det kallas. Och där benen liksom bara slängs i över 180 grader och det är mycket så här spagat och split och sånt. Och sen så hade jag ju en roll på Stora Teatern i Göteborg. Jag minns inte vilket som var före eller efter nu. Där jag också skulle dansa kankandans. Och då hade jag väl haft lite så här frakt för sån dans. Tänker, det är bara att slänga upp benet. Man behöver liksom inte vara så perfekt. Man behöver inte...
Men kankandans, det är någon sån här... Ja, har man korta kjolar på sig.
Ja, man har stora kjolar som man gör så här.
Man står typ så här, och, det brukar vara typ 20-30 tjejer i rad. Som står,
på rad, precis.
Ja, just det, som står och...
Det är kankandans. Cool.
Svart och vitt men ofta klädd i.
Ja. Och så slutar ofta med att de går ner i spagat.
Ganska liksom. Sexiga också. Alltså det är lite så här...
Ja, absolut. Det är lite Toulouse-Lautrec. Alltså det är en... ja, men det är en gammal fransk tradition. Jag vet inte om det kommer... Men det är i alla fall... Jag förknippar det med Frankrike. Och alltså att göra den riktigt bra är ju inte alls lätt. Men jag då som kom liksom från ballettvärlden där du vet... Där det var viktigt att man typ hur man stod i första position och hur man liksom, och det var inte bara att man skulle slänga upp benet utan att man skulle lyfta det på ett speciellt sätt så att låren inte skulle bli tjocka till exempel som du skrev där. Så att jag tyckte kan det är väl ingenting. Och sen så var jag med i en uppsättning på Stora Teatern där vi under några minuter ska dansa kan. Och då visade det sig till min fasa att det som jag då liksom föraktat är jag också väldigt dålig på. Så jag kunde inte göra kan. För jag kunde inte få upp benet tillräckligt högt. Så det är också, och det skriver jag ganska mycket om i boken, det här att jag liksom tyckte att jag var lite finare då i den här ballettvärlden. Men sen när det gällde många andra jobb som jag sökte och så var jag ju ändå inte tillräckligt bra för dem. För att jag behärskar inte den typen av dans. Så här, musikal. Jag åker också till Tyskland och gör prov. Nej, det var i Danmark, men det var för en musikal i Tyskland som var Cats då. Och jag vet, jag övade så här, jag skulle slicka morrhåren och göra lite... Men inte heller den dansen behärskade jag ju så bra. Så att jag fick ju också vara med om sån här... Alltså, vad ska man säga, men om man tycker att man är bättre än andra och så blir man ändå bortvald, det är ju väldigt förnedrande. Mm. Och så att ganska många sådana situationer beskriver jag ju också i boken. Och dansen är ju så, det finns ju så många, det finns ju som allt, det finns burlesk, det finns kankan, det finns jazz, det finns hiphop street, massa olika, jag kan inte ens säga street på ett trovärdigt sätt, men och sen så finns det också en typ av dans som är så här, nu hoppar jag lite här, du får säga, men det fanns ett danskompani som heter Rubicon i Göteborg som höll på med väldigt så här, vad ska man kalla det för då, lite mer så här kanske lite mer, vad kallar man det för när det är inte liksom ren dans utan performance kanske mer man kan säga. De åkte ut och ställde sig på ett berg liksom och skulle bli ett med berget och så här.
Det är som lite trädkramare eller?
Ja men det skulle man kunna, då skulle man kunna dansa till träd, ja, och föreställningarna hette ofta så här Naked in the Forest Running Through the Mountain Inside Me, Coming to the Mountain, eller det skulle heta alltid någonting så här väldigt ganska prestige eller som pretentiöst tyckte jag, och då föraktade jag ju dem också för de var ofta lite äldre, med äldre i dansvärlden menar man ju då 35. Och jag tyckte också att de hade så här, som jag skriver, men jag har förändrats, men då tyckte jag liksom att de hade alldeles för så här, slappa kroppar och de var för feta och de hade hängbröst och så här. Ja, jag beskriver nu min egen uttida kropp. Men även där vet jag att jag var på någon ändå audition för att typ vara med i någon sån föreställning. Men då fick jag inte det jobbet. Och då tänkte jag, förstår du, att bli nekad, det blir någon slags underdramaturgi, att man föraktar någonting, så här, ah, vad är det där för skitans? Ah, ja, men jag ska ändå gå och se om jag kan komma med här. Och så kommer jag inte med. jag var väl för omogen, eller de såg väl hur jag var. Ah. Ja, men det var många drag hos mig som inte var så sympatiska.
Men det är ju rätt jobbigt det där. Alltså hoppa runt bland alla auditions hela tiden och försöka, och sen får man ganska dåligt betalt också som dansare.
Det är så illa. Och det var ju i vår klass på Balettakademin så var det en person som fick jobb efter skolan. Det var min bästa kompis och hon fick jobb
på ICA.
I en sån här... Jo, men det var verkligen... Alltså, det är så hemskt. Liksom. Man är så hängiven och så går man rakt ut i arbetslösheten. Och i Göteborg fanns ju ingenting. Jag tror det var så här... Jag tror det var 80% arbetslöshet bland dansare eller någonting. Men då fick man ju ofta mycket bidrag. Och då vet jag, vi hade en, jag kommer inte ihåg vad han hette på Arbetsförmedlingen Kultur. Om han hette Bengt eller någonting. Mm. Och då kommer jag ihåg, det liksom portionerades ut. Om man skulle åka på någon audition och så här, då fick man alltid bidrag till att åka tåget och sådär. Så jag trodde ofta att Bengt på något sätt var vår...
Manager.
Ja, precis.
Bengt var arbetslös för arbetsförmedlingen. Dansarnas manager. Now it's time for Tre Sista Frågor. Du, jag tänkte att vi går in på de tre sista frågorna nu. Och första frågan. Kan du berätta vad det bästa rådet du har fått av dina föräldrar?
Bra. Jag måste verkligen säga att jag tycker du är väldigt bra intervjuare. Jag undrar vad det är. För jag har ju så här, nu jag vill inte öppna mig för mycket så här och så här. Men undrar om det är att du ofta studsar mot dig själv. Du börjar ofta med en egen erfarenhet och då är det väldigt lätt att liksom, när man hittar mycket igenkänning. Ja. Ja, men det är intressant. Det ska analyseras sen när jag kommer hem. Men jag skulle säga att mina föräldrar har varit väldigt sparsmakade med råd. Och det tror jag nästan att jag skulle vilja... säga är ett väldigt bra råd. Det är att inte ge andra råd. Nej, men det har varit väldigt lite förmaningar eller att man säger att lev så här eller det blir bäst om du gör så här. Eller, jag tror att just avsaknaden av råd har varit väldigt bra.
Är det det din dotter också kommer säga till dig? Det bästa min kära mor Petra har lärt mig, det är att hon har lärt mig att jag inte ska lära mig någonting av henne. Allt hon säger, ibland... ska jag inte ta på allvar.
Nej, precis. Nej, men Nej, men jag tänker på det också för utan att vara specifik kring min då, men att barn i alla fall upp till en viss ålder tillskriver ju de vuxna så enormt mycket förtroende. Mm. Och det börjar ju med att man ger ganska så här tydliga svar, ja, nej, så här är det. Och sen det räcker ju att man liksom har en nioåring hemma, så märker man att så märker ju hon att det man har sagt inte alltid stämmer, och att det skulle vara så här, men nu är det så här. Och så därför även med henne så försöker jag väl också att undvika att liksom säga att det finns några sanningar, eller framförallt inte att jag sitter inne på dem. Och sen hur hon upplever det, om det var bra eller dåligt, om hon hade velat ha mer vägvisning, det återstår ju att se. Men jag uppfattade det som någonting positivt som jag fick med mig, och då försöker jag kanske att föra det vidare.
Mm. Vad är en av de bästa lärdomarna som du har fått, som du har tagit med av någon? Och som har hjälpt dig genom ditt liv? Liksom? Har du läst något någonstans? Har du fått med dig något av någon person som du bär med dig i tuffa stunder eller glada stunder? Eller?
Mm. Ja, men alltså, jag skulle nog säga, i och med att det någonstans finns ganska mycket av en cyniker i mig, så är jag ju, som jag sa innan, väldigt jag har nästan aversion mot råd eller mot liksom att det ska finnas någon lärdom av livet. Jag tycker ju inte det. Jag tycker ju att jag vet precis lika mycket och lite som när jag var 10. Men däremot så har jag i alla fall för min egen del, så återgår jag till det här som jag sa förut, hoppet. Att även om saker och ting är hopplösa, så tycker jag det borde vara förbjudet att ta hoppet ifrån människan på något sätt. Det spelar ingen roll om det är sant eller inbillat hopp. Men så länge jag känner en strimma av hopp med någonting, så kan jag liksom ticka vidare. Men den dagen jag inte gör det, då tror jag det blir svårare. Så det är väl det. Och sen så är det väl den här klassiken att this too shall pass, att allting går över. Men alltså, även de lyckliga stunderna och de sorgliga. Men det är också en sanning med modifikation, för ibland går det ju bara åt ett enda håll. Men, men för mig har det i alla fall den här känslan av att i alla fall ha en gnutta hopp varit livsavgörande. Mm.
Jag hörde det där, this too shall pass, hörde jag första gången av Björn Attic och Lindeblad, Skogsmunken.
Mm.
I hans ring, då visade han mig sin ring, och då skrev han det, här är min förlovningsring. Så här. Sen skrev han bara, läs vad det står, och då stod det så här, this too shall pass. Och jag bara, vadå? Liksom. Och då är det att han och hans fru, liksom, när de gifte sig så skrev de det. Och man bara, hur kan man skriva det i något som, när man lovar den där evig kärlek, så skriver man, det här kommer ta slut. Så här. Men den är väldigt, väldigt fin faktiskt, att bara lägga en tanke på det. Liksom.
Men det är väldigt förtröstansfullt, och det kan ju som upplevas både som ledsamt och förtröstansfullt, men det finns ju något, jag kan tycka att det finns något lugnande i det, även när det gäller det, att det lyckliga är liksom kortvarigt, ingenting är ju statiskt.
Men har du hittat något lugn i döden, att allt kommer någon gång att ta slut? Har du hittat någon bekvämlighet eller något lugn i det, eller är det någonting som jag har inte gjort det än, därför så får du bara det är inte så många som har gjort det, men hur?
Nej, just det är jag och Björn Attico. Nej, så kan jag, det kan jag tyvärr inte skryta med alls, utan, men däremot så, och det är ju också väldigt konstigt, när jag då hade som ondast och mådde som sämst, då var jag ju inte alls rädd för döden, i och med att livet var så gjorde så ont. Men nu när jag, och det är så här otroligt vanligt svar, men det gör det ju inte mindre betydelsefullt för mig. Så är det ju så att när jag fick barn, så jag blev kanske inte lyckligare, men jag upplevde en stark känsla av mening. Och den tycker jag förstärks hela tiden. Och att jag behövs förhoppningsvis i alla fall än så länge av en person. Och jag tänker att, att vara behövd är en sån otroligt stark drivkraft. Så att just nu så kan jag inte hitta något försonande i döden alls. För jag vill liksom inte det. Men jag kan ju naturligtvis se att döden också kan vara en lättnad i vissa situationer såklart. Men det är också så kul, inte för att hela tiden hänvisa till massa statistik, men man har gjort, tror jag, vid något tillfälle, någon sån här skala när människan är liksom som mest troende. Och då visar det sig att ju äldre man blir, desto mer av en agnostiker blir man. Det gäller ju inte alla såklart, men att, och det kan jag även människor i min närhet som är bra mycket äldre, som förut har varit väldigt sådär, det finns ingenting, det är liv och sen är det död. Att det plötsligt öppnas upp någon liten sån här, ja, man vet ju aldrig. Alltså kanske inte något, kanske inte någon tro, men att det öppnas upp någonting om att, ja, vad vet jag? Eller liksom, ja, att istället för att vara tvärsäker så uppstår det någon frågetecken. Och jag vet inte om man gör det för att man behöver det för att stå ut, eller för att det, ja, men det är intressant i alla fall. Det är det. Men, men jag är inte kompis. Nej, jag har svårt att förlika. Framförallt har jag svårt att förlika mig med att människor ska försvinna från varandra. Det är det.
Nu Petra, hur ser 2022 ut för dig? Har du några roliga grejer som du ska sätta tänderna i?
Ja, nu vänder vi liksom, kan jag säga, från en existentiell fråga till den lätta underhållningsvärlden där jag befinner mig. Och som jag älskar och hyllar, jag måste säga det. Herregud, hade vi inte haft det vet jag inte hur man kunde... Ja. Jag har spelat in ett program. Jag släpper ju boken då 10 mars, Svindlande höjder i Blackeberg. Och sen så
jättefin kör Let's Dance. Jättefin bok. Tack snälla.
Vad glad jag blev. Jag har precis faktiskt fått läsa en sån fin recension. Så jag blir så otroligt, otroligt glad för att den ligger mig nära om hjärtat. Och, men sen också så programledde jag Let's Dance i år. Och där har vi väldigt, det blir spännande. Det är alltid spännande gäster och det är alltid spännande vart det tar vägen. Därför människor blir som förbytta när de är med i det programmet. De tappar all på tal om att träna. Och då är det här ofta också medelålders människor som ska ta det lite lugnt. Men ja, det är som att de blir liksom elitdansare eller MMA.
Vissa säger ju så här att det blir typ så här, att det är liksom ett liv i Let's Dance och ett liv efteråt. Att folk nästan går deprimerade nästan efteråt.
Ja, men så här post, vad heter det nu då? Production, ja precis. Jo, men jag kan förstå det därför att, och nu säger jag det här med all kärlek, men det är verkligen, de blir verkligen galna. Alltså, man får höra liksom att Susanne Axel står liksom på filmhuset och tränar dans klockan 6 en söndag morgon. Jag menar, då tänker man, men vad har hänt här liksom? eller vem var det mer? Ja, men Kejo var också sån där. Jag tror det var kanske hon som var där klockan 6 morgonen. Men, och sen också, men det är ju som att vara på ett läger och så filmar man det. Det är ju väldigt, du vet, man har varit så här på, jag har varit på fruktansvärda läger, men jag har varit på något ridläger där jag liksom tänkte att de här 10 människorna, det är mina bästa vänner för resten av livet. Mm. Sen blir det kanske inte så, men just då och där så är det liksom så. Men sen så kommer ett nytt program som heter Hjulet, och det är här jag vill verkligen höja. Det är ett galet, men kunskapsbaserat samtidigt program där gäster snurrar i ett hjul. Vi har en tävlande i mitten. Gästerna ska hjälpa den här tävlande att vinna 500 000 kronor. Och hela den här inspelningsperioden i Göteborg har bevisat för mig hur oerhört beroende vi är av varandra när vi gör tv också. För att jag har märkt på en del avsnitt som bara har flugit av sig själva. Och då beror inte det på mig så mycket som på konstellationen. Alltså har man med Andreas Lundstedt och Alexandra Pascalido till exempel, då kan man luta sig tillbaka. För de är så roliga och gränslösa. Och, så att det är liksom bara, och då tänker jag så här, tack gode Gud för artistbranschen och för liksom, människor som är så, som går på känslor 10 gånger mer än jag till och med. Och det blir väldigt rolig underhållning. Så att jag är Med glädje så går jag in i detta och hoppas att folk ska tycka att det är roligt, galet och lite lärorikt också.
Fantastiskt. Det låter som ett juligt kul år.
Verkligen. Och från liksom att jag är ju så hypersocial, så jag kan säga att det nu är det som trippelarbete, men det har varit så lite arbete så att det här känns helt rätt. Sen kommer jag väl att ligga där utmattad, men ja, jag är väldigt tacksam och privilegierad och glad. Mm.
Du, tack att du var med, Petra. Det har varit jättetrevligt att prata med dig.
Tack, Alexander. Jag hoppas verkligen att du blir bättre. För under hela intervjun har det ändå legat här lite som en... Och jag vet precis, för att du måste liksom ha två tankar i huvudet samtidigt, hur du ska parera din kropp och hur du ska... Så jag hoppas nu att de hittar någonting och att du får... I alla fall, jag vet att det inte finns mirakelgrejer, men att det kan bli någonting som lindrar i alla fall.
Ja, det finns ju morfin. Det är bara att...
Ja. Men det gör det, och det är ju en underbar... Nej, men det är ju fantastiskt. Men det finns ju inga sådana saker som inte har biverkningar. Så att,
nej, verkligen.
Tyvärr.
Verkligen. Men du, stort tack att du var med, Petra, med det.
Ja, tack snälla. Jättetrevligt att vara här. Hej då.
Fram Gangs Body with Alexander Perleros.
Tack för att du lyssnade på det här, och det var väldigt intressant. När jag sitter nu efteråt och funderar på det, så är det ju, alltså, gå till mig, är ju också mycket den här hetsen man har kring sitt utseende, kring perfektion, kring att man aldrig är nöjd med sig själv. Alltså den största fienden, den största kritiken, det är man själv. Och hur blir man av med den? Jag vet inte faktiskt. En sak som jag faktiskt känner lite grann, det är att när man blir äldre, då hatar man sig själv mindre. Det är så lite, så även om man blir rackligare, rynkigare, fetare, så mår man också så mycket bättre. Det känner i alla fall jag som är närmare mig 40, jämfört med alla tankar jag hade om mig själv när jag var 20. Ja, tack för att du lyssnade på det här. Och ja, tack. Ha det jättefint. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.